Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Analyspodden. Det är fredagen den 13 december, det är Lucia och på börsen är smilbanden som pekar uppåt. Vi har en uppgång på OMXSPI här på 0,74% ungefär när vi står här i studion på fredagsförmiddagen strax innan lunch. Och jag ska också presentera dem jag har med mig. Vi har i studion här faktiskt med oss Jonas Jonsson, redaktionschef på DI. Välkommen.
Tackar, tackar.
Första gången tror jag du är med i Analyspodden här. Debut.
Nej, jag och Ulf har pratat förr med varandra i Analyspodden. Någon regnig sommardag när det inte fanns andra som kunde vara med.
Aha, okej. Okay, ja, men bra. Det är inte debut. Och då ska vi också presentera den tredje medlemmen. Vi har faktiskt en trojka på plats idag. Vi har Ulf Pettersson med oss ner från Kalmar på länk. Välkommen Uffe.
Tack ska du ha, tack ska du ha.
Ja, och det saknas ju inte grejer att prata om, eller hur? Vi har haft en väldigt händelserik vecka. Vi har börsrekord, vi har haft Trump som har tecknat ett handelsavtal med Kina. Vi har Fed som har, och ECB som har lämnat räntorna oförändrade. Och det mesta ser rätt bra ut på börsen, eller hur? Vad säger du för?
Ja, nämnde du parlamentsvalet också som i Storbritannien här, som är också en väldigt stor grej, och det besked som vi fick i natt här morse när Boris Johnson vann en övertygande seger. Ja, det har varit en väldigt händelserik vecka, och det här 13 december är ju inget otusnummer för börsen eftersom den slår rekord idag med en uppgång på nästan 1% här innan lunch. Nej, det har varit, och det här är ju en del frågetecken som rätas ut nu, i alla fall temporärt, som har stört börsen och som har påverkat börsen hela året och ibland orsakat mindre kursfall också. Jag tänker på USA och Kina och även Brexit-förhandlingarna som har varit stökiga. Så det är, förhoppningsvis kan vi gå till julledighet med lite lugnare hjärtslag framöver. Börsen i alla fall är på väldigt gott humör.
Ja, och jag tänker att så som händelserna har utfallit här nu, det är lite best case scenario som har blivit för börsen här. Vi har liksom oförändrade räntor, vi har en Federal Reserve som har blivit väldigt duvaktig här och svängt. Ja, det har ju pågått under en längre tid, men nu är det verkligen cementerat att de kommer ha räntorna oförändrade eller sänker dem ytterligare i nuläget. Så att samtidigt som vi inte har fått någon liksom recession i världen, utan ja, det har taktat ner lite, och framförallt är det fordonsindustrin då som går krackigt. Men det är liksom ingen finanskris runt hörnet, och då får man ju lite så här, ja, då får vi fortsatt låga räntor och en ekonomi som liksom knackar på i helt okej takt, eller hur?
Ja, det är den bästa av världen för de som har haft pengar att investera, och det spelar ingen roll vad man har investerat. Om man har investerat i svenska aktier har man fått 25-27%, amerikanska aktier har man fått 25-27% plus en dollarförstärkning. Den är inte så stor nu för kronorna har stärkts här lite grann sista tiden, men det är ett par 3% i år. Och även i asiatiska marknader har gått bra, och tar du de som har liksom valt bort börsen så har ju obligationspriserna stigit eftersom räntan har fallit kraftigt, och huspriserna har vaknat till liv här. Så det har varit ett fantastiskt år för kapitalplaceringar. Och frågan är ju hur det ser ut 2020 då. Det är bästa av världen nu. Kan det fortsätta vara bästa av världen ett år till? Och det är inte orimligt. Det känns ju som att konjunkturen inte blir så svag som vi trodde bara för någon månad sedan. De här Brexit kan nog kanske bidra lite positivt att så att säga Storbritannien pratar med en röst nu i förhandlingarna som kommer fortsätta här med EU. Och sen så har vi då det här tullavtalet och de här bort. Dels så ska ju inte de nya tullarna, vad jag förstår, införas här på söndag, och dessutom kommer man till och med ta bort en del tullar, och det kommer också stimulera världsekonomin, så det ser faktiskt väldigt, väldigt bra ut framöver. Och det som man kan bli orolig över, om man nu tillhör de som brukar vara oroliga, så är det ju hur starkt är det här avtalet mellan Kina och USA? Kommer det bli som det har varit tidigare, att man så att säga bli oense bara några dagar senare. Och sen så är det ju räntorna. Räntorna får man nog förvänta sig kommer stiga nu lite till följd av Brexit eller parlamentsvalet och den amerikanska handelsöverenskommelsen med Kina. Men om det bara stiger lite grann så är det inga problem för börsen. Men om den börjar stiga upp mot 3% på amerikansk långränta, då har vi ju sett tidigare att börsen börjar vackla. Så det är väl den intressanta frågan just nu då, förutom allting annat som vi inte vet kommer hända, men som kommer hända. Jag vet inte vad du, Johan, tänker kring det som har varit den här intressanta veckan.
Jo, men absolut. Och sen så nu då med Brexit då, som du varit inne på. Nu är det ju klart att Storbritannien lämnar EU. Men det är ju liksom inte klart vad som händer sen, om man säger så. Jag har ju stått här med våra eminenta kollegor som bevakar den här frågan och fått det här utrett här under förmiddagen och morgonen på fredagen här. Och nu, som sagt, det är klart att Storbritannien lämnar EU, men det är ju långt ifrån klart vad man får för handelsavtal sen. Och det är ju det som är det viktiga för företagen och vad de ska göra efteråt. Därför att Och det finns ett grundläggande problem kvar för Storbritannien att deras politiker har lovat för mycket än vad de kan leverera. De har lovat att vi ska inte ha någon invandring i princip och vi ska få ha helt tillgång till liksom den fria marknaden. Nu hårdrar jag det, så mycket har de inte lovat. Men det är liksom oförenliga positioner där lite. Utan Storbritannien måste lite bestämma sig vad de vill ha för handelsavtal. Samtidigt som också det är frågan om vad kommer EU kunna leverera liksom. Ser man det här valet nu som har varit där Boris Johnson fick en stor seger och att man kanske backar ner lite och är lite snällare mot britterna och ger dem ett bättre avtal, eller kommer man ta en strid så att, och ge dem ett dåligt, eller försöka pusha ett dåligt avtal så att inte fler ska vilja lämna EU? Så att det är fortfarande en stor osäkerhet här kring. För allt annat lika, blir det dyrare att investera i Storbritannien så är det ju sämre. Så är det ju bara.
Jo, så är det. Men det som har hänt är ju att med den här tydliga segern så har ju Storbritanniens stärkt sina kort i den här blivande förhandlingen. Och Boris Johnson vill ju inte att Storbritannien ska vara med i EU, men han vill ju ändå ha liksom en relation. Han är ju ändå en marknadsliberal person på något sätt. Så jag tror att de största skramlet från EUs sida mot Storbritannien kommer lägga sig. Jag tror, men det är som sagt, det får vi se vad som händer. Men det rimliga är ju att det är enklare att komma igång nu när man vet att Storbritannien förvisso mycket oenade, men ändå mer enade nu än för 24 timmar, som gör att det kanske kan bli underlätta förhandlingarna. Sen har vi ju nästan inte pratat om, det blir väldigt så här mycket sista natten, för den var nästan exceptionell då, men vi... Dagen innan där hade vi faktiskt ett ECB-räntebeslut på lunchtid igår, och på onsdagen hade vi ju Fed också. Jag vet inte om vad du tänkte kring det där, Johan.
Jo, men allt annat lika så tycker jag det var ju ganska väntade besked och trista besked, om man får säga så, från Christine Lagarde, nya ECB-chefen där. Så att det kanske man inte ska dra några större slutsatser från. Men jag tycker att Fed där, att man säger att man ser ytterligare utrymme för arbetslösheten att sjunka, och då kanske ner mot 3%, är ju en tydlig signal om att räntan inte kommer höjas inom överskådlig tid. Men jag tänker att vi ska släppa in Jonas Jonsson här också. Vad tänker du när du har sett veckoutvecklingen här?
Ja, det har ju varit en otroligt intressant vecka. Vi har inte hunnit prata om Ericsson än, och inte om TV4 och kom hem bråket. Det är väl därför jag är här. Men om man backar bandet lite grann till EU, så det är visst, det är tydligare besked från Storbritannien nu, men man ska ändå komma ihåg lite grann hur det var innan det blev nyval och när man faktiskt förhandlade med EU. Det var ganska stökigt, så att det är en lång resa kvar för Storbritannien komma ur EU, tror jag. Så att det kommer finnas väldigt mycket att skriva om även de kommande åren.
Ja, vi behöver inte vara oroliga för den saken med andra ord. Men jag tänkte, du nämnde där några puckar som vi ska gå vidare på. Vi kan ju börja med Ericsson kanske då. Det var ju dramatiskt besked här i söndags när amerikanska justitiedepartementet meddelade att Ericsson får böter här för vad man har sysslat med. Det började väl 2007, va, om jag minns rätt, när Sveriges Radio rapporterade om den här saken, eller hur?
Ja, det är många medier som har rapporterat om de här muthistorierna i Ericsson de senaste 10 åren egentligen. Men det är nu det börjar rullas upp vad som egentligen har gjort, vad Ericsson har sysslat med. Och sen så är det också intressant, deras helgens PR-utspel från, eller deras krishantering helt enkelt, hur man lägger korten på bordet och hur man hur börjar då säga att man ska jaga skurkarna till vägs ände och hur man nu ska hantera det. Sen så har det kommit ny information i veckan som vi har rapporterat mycket om hur det har gått till och vilka personer som var inblandade och så. Och det visar sig ju faktiskt att det är ganska många av de som sitter i ledningen idag, bland annat Börje Ekholm själv, som var med under de här åren. Så att jag undrar vilka skurkar man ska jaga egentligen. Ska man jaga sig själv eller ska man jaga några andra spöken som finns där ute?
Ja, vad tänker du Uffe, när du har sett den här härvan nystats upp här och de detaljer nu som har verkligen framkommit under veckan här som bland annat Jesper Mothander hos oss har skrivit om?
Nej, men det är ju klart, det är ju frapperande och det är ju en riktig, så att säga, att det har hållit på så länge, och man kan ju fråga sig om den kultur som har funnits i Ericsson då långt bortom Sverige, så har det ju inte alls låtit liksom i den externa kommunikationen hur man har vunnit sina affärer, så det är ett problem. Och sen så är det ju, men det är ju ett aktiemarknadsperspektiv som jag tenderar till och ofta bevakar det, så har den ju ganska spårlöst förbi den här. Sen alltså det pressade nyheterna om att justitiedepartementet i USA granskade Ericsson, det pressade ju aktiekursen när den kom, och sen så har det ju pågått ett gott tag och nu kom man då överens om att betala sina 1,2 miljarder euro, dollar blir det väl totalt, med lite advokatkostnader och sånt där, och det är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar. Och det som jag tycker är intressant, hur vem ska betala dem där egentligen? Alltså det finns ju folk i Ericsson som har fått massvis av bonus för de här mutaffärerna. Kan man få tillbaka de där pengarna lite grann i alla fall, eller kommer man så att säga, hur kommer det här påverka? Och annars sidan förstår jag liksom om Ericsson vill så att säga stryka ett streck nu och gå vidare. Liksom, det är inte roligt att rota gammal skit sådär. Så det blir intressant att se hur de verkligen kommer gå vidare nu, Ericsson, med det här.
Ja, och framförallt skulle man kanske, en av personerna man vill höra från i den här härvan är ju Ericssons tidigare vd Hans Westberg, som numera är vd för ett amerikanskt bolag som heter Verizon. Det är liksom ett av de största bolagen i USA. Hur ser han på det här? Vilket ansvar har han över den här kulturen och liksom vad man har gjort på Ericsson och så vidare? Och vad tänker Verizon om det? Det kanske vi inte får veta, men det skulle vi vilja veta. Så att det finns mycket.
Ja, så är det. Och överhuvudtaget, alltså nu är ju Ericssons, de här miljardböterna i dollar är ju väldigt, väldigt mycket. Men vi har haft en rad sådana här olika karteller och mutor, och Volvo har betalat miljarder och SKF har betalat miljarder och Autoliv har betalat miljarder. Men det, liksom, det stannar oftast där. Det blir liksom aldrig några personer, och man får inte liksom veta hur de ska undvika det här nästa gång och sådär. Och det känns som att i Ericssons fall, som Andreas Wenke var inne, vår kollega var inne på, så kanske man ska ta det som en startpunkt på att göra en reell förändring. För jag tycker att det dyker upp, och ofta när man pratar med läsare och sådär, så händer det att de tycker att vi inte liksom, vi skriver om när de här miljardböterna händer och det är stora belopp, men sen så dör liksom frågan där, man skulle vilja, och så dyker det upp igen och sådär. Så det känns som att här har faktiskt det svenska näringslivet ett litet fall att så att säga ta sin utgångspunkt i, att göra ett mer, ska vi säga, hållbart näringsliv.
Ja, det sista är nog inte skrivet om det här, Ericsson, och vi kommer fortsätta säkerligen att bevaka det här nästa vecka, skulle jag tippa på.
Det finns kommande publiceringar på gång, ja.
Ja, cliffhanger. Ska vi gå vidare till en annan story som har varit under veckan, och det är ju då det här bråket, får man ändå säga att det är. Det är ju ganska publikt bråk mellan Telia och Tele2. Numera går det ju inte att se TV4 om man har kom hem. Det är släckt. Kan du berätta, Jonas, vad är bakgrunden till den här konflikten och varför har den inträffat?
Ja, det är därför jag är här. Jag har jobbat som mediereporter i massor med år innan jag fick mitt nya jobb. Vad som har hänt i de förhandlingar som Telia hade med EU-kommissionen för att få köpa TV4 från Bonnier Broadcasting, så är det en detalj som har blivit väldigt viktig nu den senaste veckan, och det handlar om hur Telia ska kunna vara tvingad att sälja vidare sitt innehåll till andra operatörer. Och då har man då fått in i sitt avtal att man behöver sälja iväg det till minst en annan operatör. Varken mer eller mindre än en. Men sen kan man förstås sälja det till många fler. Och nu, det handlar ju då om innehåll som man, så kallad OTT-innehåll, sånt som man använder i sina digitala tjänster för att berika sina erbjudanden i form av Telia Play eller Via Play eller Tele2 Play om det skulle finnas. Och då är då TV4 en oerhört viktig handelsvara för att nå ut till svenska tv-tittare. Det är liksom i särklass den största tv-kanalen. Deras vd pratar om TV4 som lägerelden man samlas till i en miljö där annars alla tittar på YouTube eller någonting. Och då har då TV4 idag en ny, mycket mer kapitalstark ägare än vad Bonnier-koncernen var. Och då har man satt hårt mot hårt i förhandlingarna med Tele2 och säga nej, det här får ni betala mycket pengar för att ni ska få tillgång till TV4.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Medan Tele2 kom hem hade räknat med att vi ska nog inte betala så speciellt mycket för det här. Och där är de nu, att de förhandlar om, egentligen är det väl en helt vanlig prisförhandling om vad det ska kosta kom hem och Tele2 att distribuera TV4 i sina OTT-tjänster. Och Tele2 då och Anders Nilsson, vd där tidigare på MTG och har bråkat med Bonnier och TV4 i hela sitt liv. Han då tog till det att drastiska åtgärden att stänga av TV4 i den här förhandlingen. Och därmed så briserade bomben att svenska hushåll inte ska kunna titta på Ernst Jul. Och då har man verkligen rivit upp ett djupt sår i det svenska folkhemmet att man inte ska kunna titta på TV4 under julen. Och därmed har tonläget blivit jättehögt.
Okej, så det är en fråga, från början är det en fråga om pengar helt enkelt det här. Men sen så har det här blivit en väldigt publik strid som du säger. Vem vinner, skulle du säga?
Ja, det handlar nog lite om uthållighet och nu vad är ägarna bakom de här två jättarna som det är, både Tele2 och Telia, vad de säger. Och där blir det också lite känsligt, för en storägare i Telia är ju faktiskt staten. Och då gjorde då Kinnevik, som är storägare i Tele2, manövern att man bjöd in staten till samtal om det här. Och det var en jättelurig manöver, för att i samma stund som de gjorde det så lockade man ut Ibrahim Baylan, näringsministern, på banan och helt plötsligt säger näringsministern ut och pratar om innehållet i Kom hem och Boxer under julen. Och det är politiskt sprängstoft för alla andra partier som tycker att en minister ska inte lägga sig i om TV4 sänds eller inte under julen.
Ja, och som många då har påpekat så har ju staten blivit en superviktig aktör på alltså har varit det tidigare också, men i än högre grad när man har tagit över TV4 och staten då som är storägare i Telia. Man är ju storägare i SVT, eller man äger ju SVT.
Ja, kontrollerar i alla fall via olika regler. Och Sveriges Radio och Utbildningsradio.
Så att, vad tror du? Får vi se TV4 under julen här då? Eller kommer den här konflikten att fortsätta?
Ja, man kan ju se det på två sätt. Men jag tror att hade TV4 fortsatt vara ägt av Bonnier, då hade man fått ge sig i lite snabbare i förhandlingarna med Tele2. För det är nämligen så att för TV4 är julen en oerhört viktig annonsperiod. Man tjänar, drar in hundratals miljoner då i annonsintäkter. Och Det hade inte Bonnier, tror jag, tyckt var så roligt att bli utan, för i och med att TV4 var en kassako inom Bonnier-koncernen. Nu har man Telia som storägare. Där är kassaflödet ett helt annat. Det är en mycket större koncern. Uthålligheten. Och Telia har sagt att man köper TV4 av strategiska skäl. Därför är man nog beredd att gå ganska långt i de här förhandlingarna med Tele2. Att inte vika ner sig för lätt, helt enkelt. Så det, ja, det är... vad är det? 11 dagar kvar till julafton. Men å andra sidan så det är en enorm prestigeförlust för Tele2 och Comhem just nu att deras abonnenter, alltså en tredjedel av Sveriges hushåll, står utan Ernst och andra TV4-profiler just nu. Och jag tror det kan bli ett ganska långt bråk. Och igår, de första förhandlingarna igår havererade ju, så att det var ju ett tecken på att man vill fortsätta spela hårt.
Ja, spännande. Man kan väl säga att det här sannolikt inte är den sista striden i det nya medielandskapet som vi har här i Sverige.
Nej, det är också, det här handlar om OTT-rättigheter i grunden, men snart så kommer en massa stora fotbollsrättigheter ut på marknaden, helt plötsligt så TV4 med Telias pengar i ryggen. Det är klart att det kommer att smälla flera gånger mellan Tele2 och Telia om TV.
Ja, och även här kanske vi kan lämna en liten cliffhanger om. Vi fortsätter ju bevaka den här frågan, givetvis. Så att,
absolut, ja. Det här är jättespännande.
Stay tuned, som vi säger. Ska vi gå vidare här då? Jag tänkte bara nämna kort här att jag var ju faktiskt i veckan här på ICAs kapitalmarknadsdag ute i Solna. Och den inträffade då på onsdagen, och förra veckan var ju Axfood som arrangerade kapitalmarknadsdag. Så nu var det ICAs tur, och man ska vara ärlig, det var inget superdramatiskt. Sådär, de gör det varje år. Man guidade lite om att investeringarna blir lägre i år, att de blir högre nästa år och så vidare. Men jag tycker ändå ICA är lite spännande där, för de har ju också råkat ut för den här digitaliseringstrenden. E-handel blir allt viktigare, och problemet är liksom att man tjänar inte så fruktansvärt mycket pengar på e-handel. Så att knepig sits för ICA. Och sen så har ju verkligen ICA och Axfood, om vi tittar på börsen, så har ju de blivit riktiga börsälsklingar, eller hur, Uffe? Om man har liksom ersatt dem, man har ersatt såna här lågavkastande obligationer eller negativt avkastande obligationer med ICA och Axfood-aktier och tittat på dem istället, eller hur?
Ja, men så är det. Alltså det som har präglat börsåret här, vi har ju haft jätterally i skogsbolagen. Det säger att man har värderat upp skogen, för man ser det som en realtillgång som växer. Den har väl en bonitet på 2%, och då är det liksom oberoende av ränta. Så likadant är det med livsmedelshandlarna. De växer och växer till och med ganska bra nu för tiden. ICA har ökat omsättningen med knappt 4% i år, vilket är bra. Det beror delvis på att vi blir fler i landet och att konsumtionen är hög. Så det är jättegoda tider, och de har ju fantastiska marknadsandelar som gör att liksom mycket av den här ökade konsumtionen hamnar hos ICA och Axfood. Och det är ju intressant. Och sen den stora elefanten i rummet här är ju digitaliseringen då, som för ICA, och det fick lyssna mycket på Johan, det är ju hur man ska liksom hantera det där. Och de visade ju faktiskt så att det var en ointressant kapitalmarknadsdag. Det var det så tillvida att det inte kom massvis av nya finansiella mål eller så, men jag tyckte det var lite intressant information det här, 10% av, vad var det Johan, 10% av handeln i Hornsberg, som är ett nytt
nybyggt.
Lindhagen, ja. Hornsberg, Lindhagen. Ett nytt, ganska fint område i Stockholm med nybyggda bostäder. 10% av den ICA-affärens handel är e-handel nu för tiden.
Ja, exakt. Och det var ju då en siffra som den handlaren, han intervjuades där via någon film. Han bjussade på den siffran, så att det var en intressant siffra. Och sen en annan intressant siffra som säger någonting om vår samtid är att ICAs veganprodukter, försäljningen är upp med över 100% i år. Så att där har du två kanske trender som gäller för ICA.
Ja, och tar man den stora vegantrenden, är jättestor, den tror jag kommer fortsätta. Det är bara liksom, det där är ju Det är bara att titta på demografin, hur många ungdomar som är veganer och hur många äldre som är veganer och vad som kommer hända när de äldre dör och de yngre blir fler. Men om vi tar e-handeln så är det där en jätteintressant fråga, för idag är det en riktig förlustaffär. Alltså det enda som e-handeln idag innebär för ICA, det är ju dubbla kostnader. Det är inte nog med att man ska ha sina butiker öppna, man ska liksom springa omkring i dem och liksom skicka iväg varor till folk, och det där måste effektiviseras. Och sen tror jag att man måste börja ta betalt på ett annat sätt för den tjänst man bedriver. Och det är ju ett sånt här chicken race som alla går igenom när en marknad utvecklas, att det blir väldigt hård konkurrens och man tar inte så hårt på att kostnaderna ökar, men sen så måste det vridas om. Man ser ju i klädehandeln nu hur en del klädhandlare börjar ta betalt för frakten, och jag antar att man kommer se det också hos ICA och Axfood för att de ska få lönsamhet i de här miljardinvesteringarna som de gör nu i e-handel.
En intressant aspekt av, om vi knyter an till TV4, att det står stilla i en tredjedel av svenska hushållen, det är att ICA är ju en av Sveriges största annonsörer. Och tänk om man missar då möjligheten att marknadsföra sig mot en tredjedel av då Sveriges hushåll under julhandeln, när all julmat ska handlas in och så. Det blir ingen, han heter inte ICA Stig längre, men frågan är, tror du Ulf att det är någonting som kan märkas?
Ja, det är klart, alltså det pressar ju de olika kombatanterna här, TV4 och Kom hem då, Tele2. Så det gör, för det är ju ingen som vill ha en släkt TV-ruta, allra minst om du var inne på ICA här. Men som sagt var, i det här vem som drar längsta strået, den som är beredd att hålla ut längst, det tror jag ändå är TV4, även om det är så att säga, även om ICA kommer ringa TV4 här. För de har, som du var inne på, de har mycket mer pengar än när TV4 ägdes av Bonnier. De har dessutom en distributionskanal genom att de är en teleoperatör. Det var ju aldrig Bonnier, så Bonnier hade liksom inga valmöjligheter. Men här har ju alltså, det vore ju inte dumt för Telia om de lyckas släcka liksom hela Kom hem. Det blir en fantastisk affär, så jag tror att de kommer vara uthålliga här. Frågan är hur mycket Kom hem är beredd att liksom ta sina kundsamtal, för det är de som får kundsamtalen från tittarna, medan TV4 får kundsamtalen från annonsörerna, och det är vem som orkar stå emot de här kundsamtalen helt enkelt.
Ja, och där verkligen som du är inne på, vem får kundsamtalen? För jag såg på Aftonbladets sajt när det här bröt ut, att då hade de rubriken liksom tittarna rasar mot Kom hem. Och redan där, så det är en tuff, det är en uppförsbacke för att komma hem efter en sån rubrik liksom.
Ja, men det är klart att Boxer och Kom hem-kunder ringer ju Kom hem, de ringer ju inte TV4, men däremot så ringer ju ICA TV4. ICA ringer ju inte Kom hem, och det är liksom den pressen som bägge de här kombatanterna är utsatta för. Det är den som har minst press, och jag skulle nog gissa på att TV4 med sin finansiella styrka i Telia är den som kan stå ute längst. Men det vet vi inte, det kan hända mycket, och som sagt var, den här politiska dimensionen också är ju jätteintressant. Man får inte glömma att staten nog ofrivilligt eller på något vis har tagit väldigt mycket ansvar i Telia här genom att byta ut styrelseordförande, och det gjorde väl i alla fall indirekt att Johan Dennelin, vdn, också lämnade landet och sådär. Så det, och nu är de då inne i det här igen, och hur det kommer hanteras här 2020, statens aktie i Telia, är ju mycket intressant att se.
Ja, det blir spännande här framöver. Även om det är juletider. Men hörni, jag tänkte att vi ska runda av lite. Men att vi först ska blicka här mot nästa vecka. Det är ju som sagt juletider. Men det är faktiskt en hel del händelser nästa vecka. Om vi börjar med klädbonansan faktiskt som vi får. Vi får ju försäljningssiffror från H&M för det gångna kvartalet här på måndag. Och sen så har vi rapport från MQ på onsdag och R&B på torsdag där. Och allt det där är ju högintressant. Det är ju lite David och Goliat där i klädbranschen kan man väl säga. Och så har vi en rapport från Navistar, Volvo-konkurrent i USA. Och så har vi ett litet räntebesked också. Så det saknas ju inte grejer som händer, eller hur Uffe?
Nej, och det saknas, och vi kan nog, man får nästan utgå ifrån att det kommer hända saker som inte står på agendan också. Om vi tar förra året så ändrade Fed helt räntepolicy under jultid, och går vi tillbaka 2 år så sålde Christer Gardell sina Volvo-aktier till kinesiska Geely. Så förutom agendan som jag tycker är intressant, så kommer vi nog ha en del. Fastighetssektorn är typiskt en sån där sektor där man vill closa affärer innan årsskiftet. Så jag tror att man ska nog se till att vara vaken hela nästa vecka. Men om vi tar H&M då, som inleder så att säga veckan här med sina försäljningssiffror då för senaste kvartalet, så förväntar sig marknaden en omsättningsökning på 10% ungefär. Och det ska bli intressant att se hur du klarar det. Inditex, som är deras stora konkurrent i klädvärlden, kom ju med riktigt fina siffror för sitt senaste tre månader här. Så det vill till att Carl-Johan Persson har skött sig här. Och jag tror nog att det känns som att H&M är noggranna med kostnaderna nu. Vi har ju rapporterat om olika program för att sänka kostnaderna och sådär, som man inte riktigt har hört talas om tidigare i H&M. Så jag tror att de är väldigt inne på att försöka leverera fina vinstsiffror. Men de får vi inte reda på förrän sista januari faktiskt. För då kommer själva rapporten. Och det är lite märkligt i sig hur de kan vilja sitta på de här siffrorna i två månader. Med tanke på den risk för att de liksom läcker ut vinst. Men försäljningssiffrorna kommer på måndag, men resultatsiffrorna först 30 januari. Men du Johan, du har ju ägnat veckan, jag vet inte om vi har sett något i tidningen än, men jag vet vi har pratat om både RMB och MQ här. Det är väl i sig ganska intressanta rapporter med tanke på den händelseutveckling som har varit i de där bägge bolagen och kursraset som har varit senaste året.
Ja, man kan väl sammanfatta det med att insatserna är höga både för MQ och RMB, men förväntningarna är låga i alla fall om man ser på börsen. Så att de har ju, framförallt RMB har ju lite kniven mot strupen, men även MQ har ju kämpigt alltså. Så att det blir spännande att se vad det här market-konceptet leder. Men mer om det nästa vecka tänker jag. Jag tänkte runda av lite här och tacka dig Ulf Pettersson och Jonas Jonsson här för att ni var med.
Tack, tack.
Och innan jag skickar iväg lyssnarna tänkte jag bara uppmana er att också lyssna på våra andra poddar som vi har. Vi har ju vår makropodd Makrorådet som leds av Viktor Munkhammar, vår kollega. Och så har vi ju faktiskt Ekonomistudion, vårt tv-program som går att få som podd. Och så har vi ju även Digitalpodden bland annat. Så det finns en hel del grejer att lyssna på, så glöm inte bort att kika in dem. Med det sagt så tänkte jag väl tacka för att ni lyssnade, och så får jag önska en fortsatt trevlig fredag och så småningom även helg. Tack så mycket!
Tack, tack!
Hej!
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.